Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Varmt välkomna till Sillypodden. Det är måndag, Makoto Asari heter jag. Ni undrar vart Patrik Syk är, så vet inte jag heller. Han är inte här i alla fall. Du är ingen Syk, som sagt. Men däremot Frida Fagerlund, inte från London utan från Chester, va?
Ja, precis. Lite ovanligt, men jag är ju på plats för EM som startar denna veckan. Så att, det är därför jag kommer spendera ett par veckor lite högre upp i landet. Men det känns kul.
Ja, du har inte hunnit gå in helt i EM-bubblan än. Det är därför passa på att få in det här i Sillypodden innan det blir bara fullt EM-fokus istället.
Ja, precis. Men jag har ju dock haft semester för första gången någonsin under sommaren. Någonsin är det väl inte, men det måste ha varit så här 10 år sedan senast. Så jag känner ändå att jag är lite så här och... Jag har ju försökt hänga med, men ni vet hur det är. Man stänger av hjärnan och kopplar av lite. Men jag ska göra mitt bästa här ändå.
Härligt. Och förutom det så har vi här i studion Samuel Big Sam Abrahamsson. Välkommen tillbaka till podden.
Tack så mycket.
Vi kan väl börja där med tanke på sånt där transparenta och liksom Arsenal är en klubb du har koll på. I Arsenal har det ju hänt saker här under morgonen. Gabriel Jesus, officiellt presenterad. Tankar om det?
Ja, 09.33. Ovanlig tid för Arsenal. Alla trodde det skulle komma i fredags. Fansen har varit förbannad istället för glada istället, för att alla hade skrivit det kom i fredags, gjorde det där. Arsenal har också en historik av att presentera spelare oftast på fredagar, har jag kollat upp nämligen. Så måndag morgon, det var oväntat men säkert glädjande för fansen, och ja, jag tycker ju det är en perfekt värvning för Arsenal. Då behöver vi en ny anfallare, det vet vi ju. Lacazette är borta, Nketiah har skrivit på nytt kontrakt, men håller inte för vår första anfallare. Jesus har vunnit 4 PL-titlar, kan ligan, jobbat med Teta innan. Ja, det enda frågetecknet är, han är ju liksom ingen skyttekung, det har han ju aldrig varit. Sen i City får man ju oftast, ja, där blir man ju petad även om man har gjort 4 mål i en match. Guardiola funkar lite så att man flyttar runt på spelarna. Nu kommer man ju verkligen få vara första anfallaren och liksom vara den som ska leda Arsenals anfall, och det tror jag bara kommer växa.
Frida, tankar om Gabriel Jesus?
Ja, men mycket bra värvning. Det som intresserar mig mest, eller som jag tycker kommer bli spännande att se, det är hur han kommer användas. För att nu verkar de flesta vara övertygade om att nej, men han kommer gå in som någon sorts, ja, men falsk nia eller nia, och han bär ju också nummer 9. Mm. Jag är inte så säker på att han alltid kommer spela där. Alltså Jesus har ju spelat väldigt mycket på kanten under Guardiola, och vet till och med att han själv har uttryckt att han föredrar att spela på kanten. Så att jag tror också att det blir en styrka att han är så himla flexibel, liksom Martinelli som ju också kan spela centralt, och sen så spelar han väl främst numera på en kant. Så att nu har ju Arsenal verkligen, det märks ju att Arteta verkligen har pinpointat spelare som är ganska flexibla. Så att det tror jag verkligen är en styrka. Sen vet vi ju att han har en tendens att han kommer in i de här målstimmen, och sen så helt plötsligt så gör han kanske inte så mycket eller är lite osynlig ett par veckor och sådär. Så det hoppas väl Arsenal att han suddar bort, så att säga. Men ja, allt som allt en väldigt, väldigt bra värvning.
Ja, det känns ju också som att om Edin Ketia fått nummer 14 och valt att skriva på ett nytt kontrakt, så kommer han ju få någon form av speltid nästa säsong, och då kan man ju tänka sig att man kommer att använda båda i vissa matcher. En Ketia på topp och sen kanske Gabriel Jesus till höger eller till vänster där.
Betydligt fler matcher också nu när de ska spela Europa League mot förra säsongen, så att de kommer, ja, så han kommer nog få sina chanser ändå. Annars hade han inte skrivit på ett nytt kontrakt heller, för han visste ju att någon ny anfallare skulle komma in troligtvis.
Frågan jag ställer mig nu är Arsenal klara? Ja, det är i och för sig, det är ju ett namn till som de väldigt tydligt jagar, och det är ju Lisandro Martinez.
Vad jag har läst bara senast igår kväll är ju att Arsenal ska in tre spelare till.
Tre spelare till?
Ja, och då är det ju Martinez eller någon annan. Mm. En central mittfältare, där vet ju alla att Tielemans har varit på tapeten länge. Och sen är jag rätt säker på att de vill ha in en ytter ändå, för att annars hade de inte gått så hårt efter Rafinha. Nu kommer det inte bli han. Och då tror jag ändå man kommer fortsätta gå efter någon annan, för att man känner att Saka kommer inte klara att spela 50-60 matcher på en säsong, och det finns ingen ersättare bakom honom. För Nicolas Pepe kan vi räkna bort, han kommer lämna, är jag rätt säker på.
Frida, vad tror du om Arsenal fortsätta fönster? Är det tre spelare in?
Alltså jag tror definitivt att de vill ha in fler spelare. Mm. Problemet är väl bara att, ja, men kommer man få dem? Jag vet ju det nu när, ja, men de har varit intresserade av så många yttrar, så är det ju vissa som har inte kritiserat det, men i alla fall ifrågasatt det och tyckt att det finns andra positioner som Arsenal borde prioritera mer med. Jag tror att detta är en långsiktig plan från Artetas sida. Jag vet att han redan för flera år sedan, när han precis hade anställts av Arsenal som tränare, att han pratade just om det här, och viktigt det är att, men att få en bredd på de här ytterpositionerna, eller ja, egentligen alla anfallspositioner, men det visar ju nu när han plockar in spelare som Jesus som kan spela både centralt och på kanten, att det är väldigt viktigt för honom. Men det är väl någonting som han har hämtat från Man City, som ju alltid har haft den här väldigt, ja, men väldiga bredden egentligen på de offensiva positionerna, vilket ju har gjort att de alltid har klarat av, ja, men som, ja, men de fick inte in Harry Kane, ja, men då springer de och vinner ligan i alla fall, för att de har så bredd där fram. Så att det är väl Artetas mål på något sätt, men jag tror definitivt att de kikar väldigt mycket på, ja, men som ni var inne på där, Tielemans är en sån spelare som man är uppenbart intresserad av. Rafinha förlorade man ju slaget om, så att det verkar ju som att det kommer ske mer. Sen om de kommer få in några spelare, ja, vi ser ju att vissa andra klubbar har ganska svårt att göra någon värvning överhuvudtaget, så att vi får väl se vad som händer helt enkelt.
Men ska vi gå till den klubben som kanske är allra svårast att få in några värvningar just nu? Nu ska det ju sägas att när ni lyssnar på det så kan mycket väl Tyrell Malacia vara presenterad för Manchester United. Han ska väl göra sin sista del av läkarundersökningen här idag, och då blir han Uniteds första värvning där, fönstret, vänsterback från Feyenoord, ung, utvecklingsbar, intressant att följa. Samtidigt som då Alex Telles verkar bråka sig bort från klubben samtidigt. Vi får väl se hur det blir med det. Men det stora som Manchester United har jagat inledningsvis i det här fönstret är ju Frenkie de Jong. Och ja, det har ju blivit lite problem i den affären här nu. När man börjar få fundera om det är så att Barcelona egentligen använder hela den här situationen för att tvinga, ja, inom citationstecken tvinga Frenkie de Jong att gå ner i lön.
Ja, Laporta var ju ute och snackade om det här i lördags, tror jag det var. Och att man har inga intentioner att sälja de Jong. Såklart att han säger det någonstans för att dra ner priset och så här. Det säger väl sig självt. Men att, ja, och han var ju också inne på, som du nämnde där, med det här att, ja, det finns en plats, men då måste han nog sänka sin lön. Och frågan är ju hur sugen är han på det. Han har ju gjort rätt tydligt, känns det som, att han vill ju stanna i Barcelona, och det är väl inte bara klubben, det är väl staden och allting. Men är han beredd att offra det för att gå ner liksom i lön, eller hur? Det är intressant här nu. Och sen menar ju andra sidan en del att United är very close till att slutföra affären här nu med Barcelona. Så det är ju verkligen båda sidor om myntet.
Ja, de ska ju vara överens om prislappen, att det är ju 65 miljoner euro plus 20 miljoner euro i bonusar, och de bonusarna, hur man ska lägga upp dem med det som nu förhandlas. De ska ju United ska ju egentligen inte ha något kontrakt klart med De Jong, och De Jong ska ju själv vara inställd på att han vill vara kvar i Barcelona om han kan. Men känslan man får just nu är att Barcelona på något sätt använder det här för att faktiskt få honom att halvera sin lön. Sen finns det ju uppgiften att säga att han inte kommer gå med på det här, och då hamnar han ju i United. Men det är en väldigt rörig historia just nu i och med att Laporta går ut och säger det han gör. Det
finns också lösa rykten om Chelsea ju, som kom i slutet av förra veckan.
Det är inte... Chelsea ska väl ha alla spelare?
Ja, de vill ju kapa det. Alla affärer här nu, och så blir de själv kapade med Rafinha. Så att...
ja. Ja, vi men De Jong, är det inte ganska taskigt mot honom också? Jo. Alltså, han har ju hamnat i en väldigt ovälkommen sits. Alltså, bara det här att han öppet har sagt att han vill stanna i Barcelona, och så ringer Ten Hag honom varje dag och ska tjata om att han ska komma till Manchester istället. Ja, men också nu hela det här att han ska bli tvingad och sänka sin lön. Inte en helt enkel situation för honom. Det är lite taskigt skulle jag säga ändå.
Vi kan, jag håller helt med. Det är verkligen synd om Frenkie de Jong, men vi kan väl ta något positivt där att han nyligen friade till sin flickvän och fick ett ja, eftersom man baserade på att han la ut en bild på det, så gissar vi på att ja, det var ett positivt svar.
Men det måste han, om man ska övertala henne att flytta till Manchester nu, alltså, om det blir så, då måste man liksom säkra upp.
Det han gör nu liksom lägger
grunden. Det är också intressant att se hur långt United i så fall kommer gå. För att om de ska övertala De Jong och gå dit, så känns det som att då kommer de få, liksom, det kommer bli en enorm lön ju. Är man beredda att ge det?
Ja, det måste man ju vara i det här läget. Om du har gått så här långt och har honom så pass tydligt första val, att Erik Ten Hag har varit där från början, han är den vi ska in. Han är den viktigaste värvningen som de gör det här fönstret. Och då är de nog redo att ge en ganska saftig lön, och liksom, pengarna för att ge en lön finns. Och sen ska vi komma ihåg att det kan ju bli lite löneutrymme som öppnas upp här nu också. För nu kommer vi till elefanten i rummet, det stora som egentligen hände under den här helgen. Nämligen de samstämmiga uppgifterna på att Cristiano Ronaldo har tröttnat. Att han vill lämna klubben, har kommunicerat detta också. Och mycket beroende på att han vill ha chans att vinna de största titlarna under sina sista glimrande år som fotbollsspelare. Vilket han då känner att han inte kan göra i ett United som inte har satsat. Och det blir ju väldigt, väldigt svår sits för United. De har ju varit tydliga med att de tänker inte sälja Cristiano Ronaldo. De förväntar att han ska vara med resten av laget på försäsongsturnén och allt som väntar här nu. Men det blir ju en väldigt konstig situation på att de till att börja med får kritik för att de inte lyckas värva in spelare. Och nu ska den största stjärnan då vill flytta på sig. Jag vet inte, Frida, hur går snacket i England kring Ronaldos, de här uppgifterna som har kommit?
Ja, alltså jag tror att det är en liten blandning av, ja, men det är givetvis väldigt stora nyheter, samtidigt så tror jag inte att så många är särskilt förvånade. Jag var inte själv särskilt förvånad av att det här kom fram i alla fall. Och det är väl främst då baserat på att man tänker sig att Cristiano, alltså hur mycket känslor han än hyser för Man United som klubb, så tänker han ju väldigt mycket på sig själv också. Och han vet om att han har inte speciellt många år kvar, och då vill han se till att spela på den absolut högsta nivån, vilket i det här fallet är Champions League. Och det verkar ju som att han ändå tycker att Erik ten Hag verkar vara en bra tränare. Nu ska han ju inte ha diskuterat de här eventuella, ja, men den här eventuella flytten med honom än, och det verkar ju inte som att han kommer dyka upp på träningen idag heller, men det var på grund av familjeskäl, så det ska ha varit andra bakomliggande anledningar. Men samtidigt så verkar han ju tro att, ja, men det här kommer ta så pass mycket längre tid, att ska jag få ut det mesta av min karriär så måste jag lämna United nu. Så den biten är jag inte förvånad över. Däremot så undrar man ju vad det är som har hänt egentligen, sett till att vi vet att Mendes har åkt runt och haft en massa möten, bland annat med Todd Bowley, som väl, att Chelsea är ju egentligen den enda engelska klubben han skulle kunna gå till. Och valen är ju inte speciellt många för honom, sett till att, ja, men Bundesliga går bort, La Liga känns inte heller troligt, och då landar man i Serie A som ändå dras, eller där många klubbar dras med ekonomiska problem efter pandemin och sådär. Ja, och Napoli snackas det om, men har de liksom de finansiella medlen, och vill de ens plocka in honom? Alltså de sa ju nej till Edison Cavani eller ja, påstod att de inte skulle kunna plocka in honom, så då känns det som att det är svårt att säga att Ronaldo skulle kunna dyka upp där. Så det gör ju att man tänker att ja, alltså, kommer han få till den här flytten, och vad är det vi inte vet om, alltså, som har skett bakom kulisserna? För att jag vet inte om han skulle vara så här bold eller vad man säger, och att han verkligen skulle förklara detta för klubben om det inte var så att han hade ett S i rockärmarna och att det är någon klubb som är villig att ta honom. Så att jag är väldigt spänd på att se fortsättningen av hela den här härvan.
För alltså i Chelsea-fallet så känns det som att det mer är nyblivne interimsportchefen Todd Bowley som tycker att det skulle vara kul med Ronaldo, snarare än att Tuchel verkligen vill ha den typen av forward till sitt bygge. Napoli så talar ju att De Laurenti sitter där, talar ju för Ronaldo på att han kan få för sig precis vad som helst. Han har precis skickat två trotjänare ut genom bakdörren i form av Lorenzo Insigne och Dries Mertens. Han vill säkert göra en statement-värvning på så vis.
Och han vill ju inte ens ge Insigne dock den lönen han ville ha, så vill han ge Ronaldo de pengarna, undrar man ju.
Ja, för att det är Cristiano Ronaldo. Ja,
det säljer mycket tröje och så
rubrikerna
vidare.
Rubrikerna, fatta hur många olika specialtröjor de skulle kunna släppa nästa säsong, Napoli, om de får in Ronaldo där. Så det känns ju som det mest troliga alternativet i Italien. Bayern München har ju sagt nej sen tidigare, även om man verkar inte vilja släppa dem i den här rykteskarusellen riktigt. De dyker ändå med hela tiden. Sporting Lissabon, eller Sporting Klubb, ska ju inte heller vara aktuellt i det här läget. Och om man ska flytta så är det ju en klubb som spelar Champions League, för annars faller ju hela konceptet på något sätt.
Men kan man utesluta PSG då nu när Neymar...
Ja, det tror jag också.
De ska ju sluta med sina bling-bling-värvningar har de lovat, så att jag tycker väl ändå att Ronaldo räknas in som en bling-bling-värvning.
Ja, de öppnade ju det här fönstret med Vitinha som är officiell, och det är väl så lite bling-bling-värvning det kan bli, kan man väl säga. Och så vill man in Renato Sanchez på det med Campos som sportchef. I och för sig Campos är portugis, så att ja. Men nej, PSG, Real Madrid är ett annat lag som man kan slänga in möjligtvis, men jag har svårt att se Florentino Perez gå i den fällan.
Nej, det känns konstigt.
Atletico Madrid har inga pengar.
Och Real Madrid då, så skulle vi stå där ännu en gång med den här Benzema versus Ronaldo, att Benzema är bättre utan Ronaldo och så vidare. Ska vi liksom dra den ett varv till? Det känns inte heller troligt.
Nej, det gör det verkligen inte. Så att,
alltså, det är ytterst få alternativ, känns det ju som, här och nu i alla fall.
Ja, och då är väl, tyder väl på att han kanske stannar, och det här kan ju också vara ett sätt för honom att sätta press på ledningen. Nu måste ni börja agera. Vi ska vara en klubb som vinner saker. Det här är Manchester United. Det ska liksom börja fixa den här truppen nu. Att inte börja vela, att inte fastna, att inte hamna i den situationen de har gjort just nu. Nu är det ju väldigt långt kvar på transferfönstret fortfarande. Problemet är väl att de här spelarna som kommer in, de kommer inte vara med på försäsongsturnén. De kommer komma in väldigt tätt in på ligastart i och med att man inte har agerat än. Så att,
Sen har de ju svårt. Alltså jag tänkte på det med Calvin Phillips till exempel, som ju verkar bli klar nu för Manchester City, och där fanns ju intresse från United också, men problemet är ju där att Man United är den klubben de är, som har den relationen till Leeds som de har. Alltså Phillips var inte villig att gå dit, alltså han hyser sån pass stor lojalitet ändå till Leeds att han väljer att gå till ett mer neutralt lag som Man City. Där har ju de faktiskt en fördel i att de inte riktigt har den här rivaliteten med särskilt många andra klubbar, så att det öppnar upp för spelare att välja dem istället. Men så ja, United har ju verkligen, det har ju inte riktigt gått som det var tänkt nu. Det är väl säkert rätt många supportrar som sitter och undrar vad som kommer ske egentligen. Om det liksom blir någon panikvärvning där mot slutet. Men ja, det verkar ju inte som att, just nu verkar det ju som att de har ganska svårt att få in sina första val i alla fall, får man ju säga.
De ska ju vara inne i några dragkamper med Arsenal i alla fall, rapporteras det. Och bland annat nämnde jag namnet förut, Lisandro Martinez, mittbacken som även kan spela till vänster och på defensivt mittfält som är i Ajax. Så både United och Arsenal verkar vara väldigt måna om att försöka värva den här spelaren. Om vi kör en snabb spontan fråga, vilken av klubbarna hamnar ni i? Om vi räknar med att Lisandro Martinez faktiskt säljs till någon av de här klubbarna, vilken tror ni han hamnar i?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag tror ju United, och det är för att Ten Hag är där. Det är väl liksom, det borde ju lappa över till att han går dit, kan jag tycka, rent spontant. För att han, ja, det verkar som enligt Athletic nu, som ändå är trovärdig, att det är upp till spelaren själv att avgöra var han ska gå. Och då blir jag inte förvånad om han nobbat Ten Hag, som han verkar ha en bra relation med. Så det är väl mitt svar.
Säger du samma sak, Frida?
Ja, nej, men det känns väl naturligt att dra upp den kopplingen. Sen är han väl ganska, alltså det är ju ganska flexibel spelare att få in ändå, som ju väl kan spela, alltså både till höger och vänster i, som mittback då, och sen så alltså som vänsterback också, och dessutom har spelat en del som defensiv mittfältare, så att på det sättet så känns det ju som en väldigt flexibel, en flexibel värvning. Så att ja, den kopplingen där till Ten Hag är väl ganska naturligt att tro att de, att United i alla fall har en bra chans att få honom.
Det ska väl sägas också att vad jag har läst är att United ser han som mittback, Arsenal kommer se han som vänsterback främst, så det är väl vad han föredrar att spela också.
Han måste spela främst mittback.
Ja,
så att, men det känns väl naturligt.
Arsenal om, verkar ja. Se han mer som vänsterback, för att nu vet man ju aldrig hur många matcher han spelar.
Mm.
Eller möjligtvis som en ersättare till en annan Gabriel. Kan det ju vara, för det har ju ryktats en del kring Gabriel.
Nej, nu ska det ju bli. Det ska, nu, alla Gabriel ska ju till Arsenal.
Jo, man vill ha kvar alla Gabriel, jag håller med. Don't shoot the messenger här. Liksom. Men det är i alla fall Juventus då, som har kopplats ganska mycket tillsammans med då Gabriel, mittbacken Gabriel. Och det är ju för att de håller på att tappa Matthijs de Ligt till Chelsea. Mycket tyder på att Chelsea kanske lyckas genomföra den värvningen, att man betalar det som krävs. Matthijs de Ligt själv verkar vilja gå till Chelsea i alla fall. Och Juventus verkar redo att sälja, eller var tvungna att sälja. Det är i alla fall där man kan, som insinueras tycker jag, utifrån det man har hört från Juventus-lägret. Och då ska ju Gabriel vara den som de helst vill ha som ersättare, och även ute efter Kalidou Koulibaly, som vi naturligtvis ska slänga in i, även i det här fönstret.
Det ska man alltid göra.
Ja, men nu har han ett år kvar på kontraktet, så nu är det faktiskt läge att göra det för en gångs skull. Ja. Nu kostar den inte en miljard heller.
Nej, nu blir det ju hyfsat billigt om man jämför med alla andra år. Och Gabriel kommer inte bli billigt. För han sitter på kontrakt i rätt många år till. Är ju ordinarie i Arsenal. Jag tror ju inte att Heta är sugen på att släppa honom. Mm. Det kommer ju kosta inte riktigt det Ligt, men nästan de prisklassen. Och vill Juventus verkligen lägga det?
Koulibaly till Juventus då, med andra ord.
Ja, alltså jag tror ju mer på det. Jag tror ju mer på det spontant. Det känns ju enklare. Och Napoli verkar ju ha problem att förlänga med honom uppenbarligen.
Ja, och de vill väl kanske casha in i sånt fall också. Ja. Han verkar ju också titta lite på Barcelona, som många av de här stjärnorna också gör, där man mest sitter och väntar på hur vidare de ska få in pengarna de behöver för att genomföra värvningarna de ska, eller inte. Bland annat Rafinha, som vi kan komma till här. Det har ju varit väldigt mycket snack kring Rafinha, en väldigt intressant situation med Rafinha också. För Chelsea är ju överens med Leeds. Leeds vill väldigt gärna sälja till Chelsea för att de får bra betalt för det. Rafinha själv verkar ju dock vara extremt ointresserad av att gå till Chelsea. Verkar väldigt, väldigt intresserad av att gå till Barcelona. Det är i alla fall där man har läst sig till, att han också, med att hans pappa är god vän till Ronaldinho, han har drömt om att spela i Barcelona-tröja en gång i tiden, och sägs ju till och med kunna tänka sig stanna i Leeds och vänta in att Barcelona ska samla ihop pengarna för att ha råd med övergången.
Och ska ju typ ha varit överens om det personliga villkoren redan i typ mars. För ja. Barcelona trodde att Leeds skulle åka ut, eller hoppades ju på det. För
och så sköt Rafinha kvar
dem. Ja, så,
och firade något.
Och precis, firade.
Så blev det bara ett stort problem med den övergången istället. Och även om det kanske faktiskt är ut och löser sig ändå här nu. Problemet är väl att Barcelona verkar ju till slut kanske hosta upp de här pengarna. Men då blir det ju betydligt fler olika betalningar de kommande åren. Mm. Chelsea, mest av den summan kommer Leeds få här och nu. Och det är ju det såklart Leeds vill ha, för de vill ju använda de pengarna i sommar. redan ju.
Det är ju en konstig situation också, så jag tycker lite synd om de klubbar som nu tvingas förhandla med Barcelona. Leeds gör det för att Rafinha verkligen vill dit, och då hamnar de i ett läge de nästan måste förhandla med Barcelona. Sevilla skulle kunna ha sålt Koundé till Chelsea utan problem, men Koundé vill till Barcelona, och då måste du sitta och förhandla med Barcelona om delbetalningar hit och dit. Ja. Det kunde varit så mycket enklare att bara sälja till Premier League eller till andra, till Chelsea för de här klubbarna. Men det verkar ju inte bli av. Vi får se vad som händer med Rafinha, det är fortfarande mycket som är oklart. Några som har det betydligt lugnare och mer koll på läget, det måste vara att det som hände i helgen var, kom från ingenstans. Det var ju Mohamed Salahs nya kontrakt. Salah som alltså förlänger med Liverpool blir klubbens bäst betalde spelare genom tiderna. Och förlänger till 2025. Och det här var ju någonting som ingen skrev om innan. Det här dök ju upp precis rakt från det blå. Frida, dina tankar när Salah-nyheten dök upp där i flödet?
Nej, men jag blev lättad faktiskt på ett sätt. Jag tyckte det vore synd om Mohamed Salah hade lämnat Premier League, för det är väl det som hade hänt då om han inte hade skrivit på ett nytt kontrakt med Liverpool. Visst, han hade kanske stannat en säsong till, men han hade lämnat så småningom i alla fall. Och nu blir han ju kvar då x antal år till, eller x antal säsonger till. Så att det tycker jag dels är glädjande för Premier League i det stora hela, men också för Liverpool, för jag tror att trots att de ändå har lyckats med sina värvningar och sådär på sistone, så tror jag ändå att det hade varit ett ganska tufft tapp att tappa även Salah när man redan har tappat Mané. Det känns som att det är två komponenter för mycket som hade försvunnit. Så på det sättet tror jag också det är viktigt att ha kvar honom, så att man ändå kan slussa in Nunez och så här, så att det blir så mycket press på honom nödvändigtvis, utan att liksom stjärnglansen ligger ändå fortfarande på Salah. Och sen såklart Luis Diaz var ju fantastisk förra säsongen. Diogo Jota var ju också bra, men kanske stack väl inte ut lika mycket under våren som Diaz gjorde. Men nu tycker jag ju verkligen att Liverpool har en väldigt fin anfallsuppsättning, trots att man har tappat Mané då. Och det var ju någonstans det viktigaste för Liverpool, tycker jag i alla fall.
Alltså det vi fick här, man slängde ut på Twitter där för lite frågor, så var det någon, Sebastian Bråten, jag tyckte vi skulle diskutera Liverpools obräckliga lönestruktur. Gissa på att han är smått sarkastisk, men jag tycker inte att de har bränt lönestrukturen här heller. Att Salah blir den bäst betalda i klubben, inga konstigheter. Jag tycker de ger honom ett kontraktslängd här som är väldigt rimlig. Alltså treårskontrakt är ganska perfekt i sammanhanget. De har gissningsvis då, i och med att det här har dröjt också, funderat, tittat på marknaden eftersom de sålde Mané. Okej, om vi nu skulle tappa Salah, hur skulle det påverka truppen? Vad finns det för alternativ att värva in? Hur kan vi se till att ha ett konkurrenskraftigt lag som kan slåss om alla titlar även de kommande åren? Och kommit till slutsatsen, ja men att signera Salah på ytterligare 3 år är det bästa alternativet för oss. Så att det här, jag tycker det känns glasklart också faktiskt.
Ja, verkligen. Och det är ju de lönerna man måste ge om man vill ha kvar sig den bästa spelare. Det är ju den, det är så det ser ut. Och Salah är ju så jäkla bra, så att är det någon som faktiskt är värd i Liverpool så är det väl ändå han. Och som du säger, det hade ju inte blivit billigt att hitta kanske en ersättare heller med samma stjärnglans och som är lika bra och som också ska ha en hög lön. Så detta var väl det bästa och skönt ändå, även om det, vi har pratat hela våren om detta, så är det nog ändå skönt för Liverpool att det kom så här pass tidigt ändå, för nu slipper Klopp och Salah alla de här frågorna inför säsongen och under hösten, och sen om kontraktet hade varit ett halvår kvar, nu kan de ju bara koncentrera sig på att spela fotboll egentligen.
Det som är så fantastiskt också med Salah på något sätt, det är ju att under våren här, där han kanske har varit lite trött efter afrikanska mästerskapet och sådär, och han kanske inte har varit uppe på lika hög nivå som han var under hösten, så tycker jag ändå att han har varit på en så väldigt mycket högre nivå än vad människor har gjort gällande. Alltså om vi tar, vad blev det, FA-cupfinalen som ett exempel. Då minns man ju hur, jag menar, när Salah kliver av egentligen. Det är ju efter det som Chelsea lyckas ta sig in i matchen. Jag tror att Salah, även om man sätter väldigt höga krav på honom och det naturligtvis blir så att om inte han har gjort mål på ett par matcher eller sådär från öppet spel, så börjar det snackas direkt. Så är han ändå så pass bra att hans lägsta nivå är så väldigt hög, eller högre än vad folk vill göra gällande i alla fall. Så att även om Luis Diaz då kanske stal rampljuset lite nu under våren, så man får liksom inte glömma bort vilken otrolig fotbollsspelare som Mohamed Salah faktiskt är.
Håller helt med om det. Någon annan som har en hög högsta nivå, måste vara att han inte visar det lika ofta som Mohamed Salah, det är Ousmane Dembélé.
Jag visste att du skulle...
Du visste att jag skulle göra den segway.
Ja, jag visste att det var han du pratade om när du sa så.
Ja, men han har ju en jättehög offensiv. Det är en fantastisk fotbollsspelare i grunden, bara verkligen. Att det går lite snett för honom ibland. Han är en free agent nu. Han är klubblös, kontraktslös och ja, uppgifter i Spanien gör i alla fall gällande att Barcelona är övertygad om att han ändå kommer att förlänga med dem i slutändan.
Ja, det verkar inte finnas så många... andra kontraktförslag på bordet här och nu i alla fall. Han verkar inte jätte eftertraktad, den gode Ousmane. Alltså utåt sett i alla fall. Det är väl Chelsea det har snackats lite om. Och nu om Barcelona ska ta Rafinha från dem så kanske de slår till ändå.
Laporte har ju sagt att Rafinha-värvningen utesluter inte en förlängning av Ousmane Dembélé. Jag tänker att ekonomiskt skulle kunna göra det, för att nu kommer ju Ousmane Dembélé räknas som ett nyförvärv om man skulle förlänga, i och med att han värvas på fri transfer. För nu har han hunnit bli kontraktslös. Och det blir ju en budgetfråga för dem sett till La Ligas lönetak, som gör det väldigt mycket jobbigare att förlänga med Dembélé. Barcelona ska ju dock vara väldigt hårda med att så här mycket ger vi, punkt. Det finns ingen liksom förhandlingsyta, bara tar eller inte. Och just nu verkar det som att han inte har så många alternativ. Jag vet inte, är det något snack i England om Chelsea fortfarande och Dembélé, eller?
Alltså lite grann, men inget sådär. Det har väl inte kommit några konkreta uppgifter om det, så skulle jag inte säga. Nu har ju väldigt mycket av fokuset legat på just Rafinha och att få in honom. Men ja, med tanke på den utvecklingen som har skett i den affären de senaste dagarna, så känns det ju inte... Det känns inte speciellt roligt att det kommer att ske nu heller. Så att det är ändå intressant att se, för nu har de liksom ändå skeppat iväg Lukaku och sådär. Så att de har ju ändå öppnat för att de måste få in några spelare. Och jag vet inte, mittbackar, där finns ju också ett behov av att få in någon. Och så har de pratat om Nathan Ake, att liksom ta tillbaka honom eventuellt, och det känns ju inte heller rätt, helt rätt på något sätt. Alltså man vet ju när Ake, när han lämnade Chelsea och det blev lite grann att man jämförde honom med Christensen då och kom fram till att ja, men Christensen är en bättre mittback. Jaha, och nu ska man ha släppt Christensen och ta tillbaka Ake. Jag vet inte, det känns lite, det blir lite fel i hela systemet där också. Men nu har det ju hänt ganska mycket i Chelsea såklart på ledningssidan och sådär, så att vi får väl se vad som sker. Granovskaya ska väl vara kvar lite grann ändå som någon sorts rådgivare, även om jag inte tror sådär jättemycket på det egentligen. Jag tror att hon nog kommer försvinna helt, och det känns väl ganska naturligt med tanke på vilken koppling hon hade till Abramovic. Och sen finns det ju en grej som många får fel för sig också, att det är många som tror att Granovskaya var den som scoutade alla spelare, eller som bestämde vilka spelare som skulle värvas in, och så har aldrig varit fallet, utan hon har främst varit förhandlaren och ingenting mer varit som spindeln i nätet lite grann. Och det jag är spänd på att se nu, det är om det möjligtvis kan bli så att Tuchel, för det var ju väldigt tydligt att eftersom att de valde att skeppa iväg Lukaku, då blev det väldigt tydligt att de har lyssnat mycket på Tuchel. Jag tror definitivt att det är så i alla fall. Och det är ju en lite annorlunda sätt till hur Chelsea brukar operera. Alltså de brukar ju snarare vara den klubben som tar spelarens parti. Särskilt om det är en spelare som har varit jättedyr. Alltså snarare än att ta tränarens parti. Och nu verkar man svänga lite i den frågan. Så att vi får väl se vad som händer och hur det slutar. Om Burley får någon stöttning på något sätt, det räknar jag med att han har. Men nej, de måste ju också få in spelare såklart. Men än så länge så... Ousmane, om det blir Dembélé, det vet jag inte. Det har inte snackat så jättemycket, tycker jag inte, de senaste dagarna i alla fall.
Alltså mer Tuchel-makt talar ju för Dembélé och mot Ronaldo, tänker jag. Och kanske till viss del för Neymar också, för det är ett annat namn som har figurerat som har kopplats till Chelsea. Men den som är närmast är väl Raheem Sterling. Den tror jag väl blir av. Ja. Att han,
precis. Och där han har ju redan räknat hem. Det var det, därför jag inte ens nämnde honom. För att det känns typ som att det är klart.
Ja, typ, fast det har inte kommit en uppgift om att han är klar, men det känns som att han är klar.
Jag vill lägga till också att Hakim Ziyech ska ju vara nära Milan också.
Ja.
Och då öppnas ytterligare plats i Chelseas anfall såklart ju.
Så känner man väl att Pulisic känns ju inte heller som att han vill vara kvar.
Också ryktas bort ju, så det är ju, känns som att många kan bytas ut.
Ja, man har ju någon bytesaffär med De Ligt där också ju, har det väl snackats om, så att det kommer nog hända en del i alla fall.
Ja, man erbjöd ju antingen Timo Werner eller Christian Pulisic tillsammans med cash för De Ligt, men det ska ju Juventus ha sagt nej till rakt av. Jag tycker de borde ta Timo Werner och pengar, jag tycker det var spännande att se.
Ja.
Men det gjorde de inte i alla fall. Och nu ser Juventus behöver väl värva någon mer forward också nu när Morata inte blir kvar utan hamnar tillbaka i Atletico Madrid, som egentligen inte vill ha honom utan nu sitter fast med, ja, är fast i sin lönebudget och inte kan registrera spelare. Likt Barcelona sitter de i nu i och med att Morata och Saul kommit tillbaka med relativt höga löner som de inte kan göra så mycket med. Så de sitter ju en ganska jobbig sitt Atletico där också. Men du nämnde där förut Ziyech till Milan, det måste ju sägas att för Milans del, vilken kanonvärvning det kan bli.
Ja, verkligen.
Att få in den typen, en liksom oberäknelig, skicklig spelare på högerkanten, som jag tycker har varit precis den positionen de har saknat någon på. Om de får behålla Rafa Leao, Ziyech på andra, kanske till och med använda Ziyech centralt om det behövs. Och sen då ha Origi, Giroud, Zlatan när han är frisk, roterade framme.
Nu vann de ju ligan ändå, men det är ju exakt den här spelartypen de har behövt så länge, har man ju verkligen känt ju. Och ändå vann de ligan, men Brahim Diaz känns ju inte riktigt som han är på den nivån som kanske tar dem till nästa nivå. Ziyech hade ju absolut varit en spelare som kan göra underverk i Italien, tror jag faktiskt, kan bli riktigt bra. Alla kommer ihåg hur bra han var i Ajax ju.
Lägg till Isco på fri transfer på det, centralt, så har vi något väldigt fint på gång. Det tycker jag de borde gå för. En annan spelare som du pratas en del om, vi ska ta den innan vi tar två punkter till innan vi går över på lite frågor och rundar av. Serge Gnabry, för han sitter ju med ett år kvar på kontraktet och har börjat dra åt sig lite Premier League-intresse, sägs det. Båda Manchester-klubbarna, såväl Manchester City som Manchester United, har kopplat samman med Gnabry. Och jag måste väl säga att det känns som en jätterimlig värvning för båda de här klubbarna, egentligen, tycker jag.
Ja, nej men det är det kanske. Nu har jag varit så inställd på, eller det senaste jag såg var väl att, för att han ryktades ju såklart till Arsenal också, men att det inte ska ha legat någonting i det ryktet. Ja, alltså Man United har ju ett behov av högeryttrar, inte minst eftersom vi väl kan räkna bort Mason Greenwood helt ur ekvationen nu.
Det kan vi nog göra.
Ja, och det var ju ändå ett tapp för dem. Mm. Och framförallt för Ralf Rangnick, för att Mason Greenwood var ju ganska, eller han såg ganska fin ut fram tills det som hände, så att säga. Så att ja, där kan man ju väl se en öppning för honom och City. Ja, absolut. Alltså varför inte, som sagt, de är duktiga på att fylla sin kvot av yttra och har ju nytta av de flesta också. Så att ja, sen var han hamnar någonstans, det vet jag inte.
Jag tror ju inte man helt ska utesluta Arsenal.
Du tror inte det?
Nej, för att det är bara en take jag har på det. Att jag tänker att om Arsenal skulle få intentioner sen på att det blir inget nytt kontrakt med Bayern, då tror jag ändå man kommer göra ett försök. Man vore dum annars, för att han bryr sig upp. Uppenbarligen fortfarande väldigt mycket om klubben och har sagt i flera intervjuer och så vidare. Sen tror jag inte kanske att man löser honom, men man borde göra ett försök. Men jag tror ju fortfarande att han förlänger med Bayern. Jag tror de lyckas där, vilket de inte kommer göra med Lewandowski.
Du tror det? Att de lyckas
förlänga? Ja, jag har bara en känsla. Men jag har ingen aning.
Det går mycket på känslor, inte som att jag har någon aning.
Nej. Jag tänkte det, jag har ingen aning.
Nej, men jag tänker att han liksom ändå... Ja, får han bara den lönen han vill ha, så tror jag ändå att han absolut skriver på ett nytt kontrakt till slut. Men det beror ju på, han vill ju ha enorma summor. Sen är frågan om Bayern verkligen vill gå så långt, eller, och om nu Lewandowski lämnar, då är det väl fråga med att en anfallare kanske ska komma in, och då kanske man skiter i Gnabry också, för man ändå får dimma ner liksom.
Det ska bli otroligt spännande att se om Lewandowski ansluter till resten av laget här under veckan när de ska samlas. Det lär han ju inte göra.
Nej.
Lär han ju inte göra. Det blir en väldigt spännande situation där. Och där sitter ju fortfarande Barcelona och väntar på att sina economic levers ska klicka in så att de får pengarna för att kunna värva honom.
Och så, jag vill ha haft 3 bud nombade nu om jag förstod det rätt.
Ja, jag tycker ändå att alltså, det sista budet var ändå rimligt. Men Bayern verkar ju väldigt veliga i vad de egentligen kräver för honom. För de vill ju inte släppa honom egentligen.
Det var väl ändå 45 miljoner euro plus bonusar nu, va? Eller?
Det var 40 jag plus 5 tror jag.
Eller okej, okay, ja.
Var väl det senaste. Bayern vill ju ha åtminstone 50-60.
Ja.
Vi får se vad det blir av det. Innan vi går på frågor så ska vi bara konstatera att en spelare som har kopplat till Arsenal tidigare, som har nämnt Aaron Hickey, han är på väg någon annanstans, nämligen till Brentford. Verkar vara i princip klart där också.
Han ska flyga till England idag tror jag. Ja. Eller har redan kanske gjort det.
Högerback från Bologna som presenterades en gång i tiden.
Vänsterback va?
Ja, till och med vänsterback, ja. Där ser du.
Mm. Han kan väl spela högerback också, ja, har vi gjort det någon gång.
Ytterback, med andra ord.
Ytterback, bra samlingsbegrepp.
Ja, vi lämnar det så. Nej, men han presenterades ju med en Loch Ness-video där i Bologna när han skrev på för dem en gång i tiden. Riktigt stökig presentationsvideo. Nu ska han till Brentford, och det måste väl sägas med tanke på vilka klubbarna kopplas samman med. För han har ju kopplat samman med United och Arsenal och så vidare. Så känns det väl som en väldigt fin värvning av Brentford, måste man ju säga.
Mm. Ja, men absolut. Nu är han är inte nummer ett som vänsterback, skotsk vänsterback i landslaget.
Nej, det
vet vi ju alla.
Det finns några.
Ja, precis. Men nej, men absolut. Och Brentford, de måste ju göra någonting nu för att inte drabbas av det här andra säsongssyndromet som ju Leeds ändå höll på att drabbas av, eller faktiskt delvis gjorde, och höll ju på att åka ur trots att de gjorde en så fin förra säsong. Och så är det ju intressant här också med Christian Eriksen och vad som kommer ske, så att nej, Brentford måste verkligen se till att göra ett bra fönster här om de ska maximera sina chanser att säkra kontraktet ännu en gång.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Mm. Precis, Aaron Hickey alltså på väg till Brentford. Så går vi på lite frågor då, tycker jag, ska se vad vi plockar för någon. Johannes Rosvall frågar här vilka 3 startar i anfallet i Spurs. Så då kan vi konstatera här att Richarlison ju är officiellt klar för Tottenham, och det blivit det i fredags, och det vill säga efter vi spelade in den senaste avsnittet av den här podden.
Såg ni vad han låg upp för bild nu? En bild där det är som att han har väl sänkt en Arsenal-spelare, och så är det väl Bejerin som han står och käbblar med.
Kul att det var Bejerin, för han kommer inte att vara kvar i Arsenal.
Nej, och det är ju kul också att han att Richarlison taggar Bejerin i bilden. För det måste ju vara han, det är väl bara en själv som kan göra det, va?
Bejerin spelade visserligen Arsenals första träningsmatch i lördags, men han kommer ju lämna i sommar. Så att...
Ja, det är en sorg. Det är en stor sorg.
Ja, det är
Richarlison, han kommer ju verkligen med det kan gå hur som helst det här, känner jag. Det, för att en del av mig är ju förvånad över att han ska sitta som någon, men ska han liksom acceptera att vara någon sorts backup? Är inte han för bra för det? Och hur ska man då integrera honom i laget? Är det Kulusevski då som ryker? Ja, men jag kan nog tycka att balansen som Kulusevski har där med Kane och sånt, den är ju ganska bra också. Kommer inte Richarlison att rubba den? Så att, jag är oerhört spänd på att se hur det här kommer gå. Och som sagt, jag älskar Richarlison. Jag vet att det är som att svära i kyrkan att säga det, om man inte är Everton-supporter. Jag nu gillar väl inte de honom heller, men jag kan tycka att det är en väldigt excentrisk spelare, men en väldigt, väldigt bra spelare som jobbar väldigt, väldigt hårt. Så att, väldigt spänd på om Conte får styr på honom.
Ja, Nej, men det blir ju, om man tar frågan här, så känns det väl ändå som att alltså, Kane, Son, Kulusevski har ju funkat så pass bra. Det finns ingen anledning att rubba på den trion, tycker jag. Men Richarlison, det där pengarna man har lagt på, det är ju en spelare som rubbar på det.
Ja, du köper ju inte honom för att sätta honom på bänken för 600 miljoner liksom. Det är ju, och då, det har ju pratats länge under hela våren om Kulusevski skulle få spela som wingback, och ni vet det där. Men det gjorde han ju nästan aldrig, och det känns ju som att Conte inte riktigt ser honom som, så det känns väl som att de ska gå runt med på han och Richarlison istället.
Nej, blir det intressant att se hur de ska göra där i Spurs. Vi ska se vidare. Vi kan faktiskt ta en Spurs-fråga till. De verkar inte vara helt klara i det här fönstret. De har ju värvat mycket. Richarlison, Yves Bissouma, Ivan Perisic, Fraser Forster. Pratas mycket om Jed Spence också. Och Heriberg frågar där, blir Jed Spence klar för Tottenham?
Ja, det är väl 50-50. Den som är närmast istället är väl Lenglet från Barcelona.
Ja, det är Lenglet som är nästa som kommer in, men det är en mittback. Ja. Sen så vill de väl ha en högerback beroende på om man ska satsa på Emerson Royal och Matt Doherty eller inte.
Atletico Madrid har ju tydligen förhört sig om Emerson där. Och
de kan inte värva någon.
Nej, de vill ju låna in honom, men det funkar ju ändå inte ju som situationen ser ut nu. Ja, jag tror väl de löser Spens till slut. Det handlar ju inte om så mycket pengar egentligen. Och han kommer ju inte bli kvar i Middlesbrough, för att det vet vi. Det är ju i så fall följa med Nottingham upp.
Mm.
Men jag tror ju, vad snackas det om, 20 miljoner pund. De kan kanske genast vid 18 och då löser sig en affär.
Tror du det räcker med 18? Ja, kanske.
Ja. Ja.
19 då.
jag är så lite kluven till Spence, för att han har ju skinit varje gång. Jag i alla fall såg Nottingham Forest spela i Championship förra säsongen. Det var bland annat på mötet med Luton, och då sken han ju inte speciellt mycket, men det var ju för att Luton i stort sett punktmarkerade honom. Alltså det ryktet byggde han ju ändå upp i Championship, att vara den spelartypen som, ja, alltså med de kvaliteterna. Mm. Men sen vet jag inte riktigt med hans attityd. Jag vet inte om ni såg den här dispyt, det är väl att ta i, men det lilla grälet han hade på Twitter med Neil Warnock, som uppenbarligen sa åt honom att du har inte rätt attityd, du kan liksom inte sväva iväg och tro att du är någonting, typ så. Och sen så då när Nottingham Forest säkrade uppflyttning så publicerade ju Jed Spence en bild liksom och twittrade in Neil Warnock som att, ja men titta på mig nu liksom, och du trodde inte på mig och sådär. Och så svarade Warnock, nu kommer jag inte ihåg ordagrant, men det var verkligen ett riktigt bra svar, ett riktigt moget svar. Men det fick en också att tänka att det här är en ganska, det känns som en ganska omogen kille egentligen. En väldigt, alltså en spelare som har otroligt hög potential. Men han kan nog behöva lite uppskolning så att säga från en tränare. Och skulle han då få Conte, ja, men då vet man ju vad det är som gäller. Alltså man får inte stå en meter fel, för då får man höra det direkt, som Kulusevski sa när jag pratade med honom någon gång. Så att jag är spänd på att se hur det går för Spence, alltså i hans karriär, men höjer ett litet varningens finger ändå för hans inställning.
Jag ser tweeten här nu. Where's my man? Welcome to Twitter, Warnock official.
Ja, jag är ju spänd på hur mycket Warnock kommer twittra under året, för det
han har varit igång. Jag insåg när Frida nämnde Warnock här att jag har följt Neil Warnocks Twitterkonto allt för lite.
Ja, det är en guldgrej.
Those cigars won't do you
any good. Han är ju en riktig radioprofil nu alltså. Nu är han ju på Talksport permanent, och så nu får man ju höra honom så här några månader i veckan, vilket är ganska, jag kan ändå gilla honom. Han är en galning, och han är ju den här gamla skolan, men det är alltid intressant att lyssna på vad han har att säga faktiskt.
Ja. Neil Warnocks Twitter, full rulle på den. Jag ska koppla tillbaka lite till diskussioner kring Arsenal, för Mattias vill att vi slår fast att Bellerin blir kvar i Arsenal, men det känns som att vi har gjort det motsatta här.
Ja, det finns det väl ingenting som tyder på, tänkte jag säga.
Han tillhör truppen just
nu. Ja, det gör han absolut, men Betis vill jag tillbaka honom. Det kom riktigt i helgen om Villarreal, det har varit Atletico, det har även varit italienska klubbar.
Men han måste ju få gå till Betis.
Ja, jag vill att han ska gå till Betis. Det hade varit väldigt fint. Han passade bra där och väldigt uppskattad. Och i Arsenal, ja, Tomiyasu är ju förste på högerbacken. Sen har de Cedric också. Bellerin är väl bättre än Cedric, men han kommer inte få en startplats och verkar ju inte alls vara sugen på att stanna, så Betis, ni får lösa det här nu, säger jag.
Ja, han gjorde väl till och med någon tatuering inne på Benito Villamarins gräsmatta där han, som var liksom att han skulle göra en tatuering på sin favoritplats i världen eller något sånt där. Så han har verkligen tagit sig till Real Betis och Sevilla och Andalusien, den gode Hector Bellerin. Tar en fråga från Foot John Deere här. Ofta uppmärksammas Chelseas mittbackskris, men tycker även det finns goda skäl till att prata om mittfältet. Kanté, Kovacic, men vad finns egentligen bakom? Räknar med att Jorginho får flytten tillbaka till Italien i sommar.
Gallagher.
Ja, faktiskt. Han fortsätter där med att säga Rice behövs för att ens kunna vara i närheten av att hota Liverpool och City, in my opinion. Alltså, men alltså, Kanté kommer väl vara kvar ytterligare ett år. Jag tror väl Jorginho mycket väl kan vara det också.
Ja,
de får väl inte mycket pengar för Jorginho till att börja med, så då kan de lika gärna behålla honom en säsong till.
Och Gallagher var ju jättebra i Crystal Palace. Det är dags att han får chansen i Chelsea, så...
Ja.
Så illa ställt tycker jag inte det.
Det är väl inte helt otänkbart att de ger sig in i en eventuell Bellingham-jakt nästa sommar heller.
Nej, och jag tänker ju på Rice också, för att jag tror att Rice vill till Chelsea. Och nu är det ju svårt eftersom att han är så högt värderad och sådär. Men jag tror det finns en anledning till att ryktena om Man United har svanat. Återigen, på tal om det här med Calvin Phillips och klubblojalitet och sådär. Ja, vi får väl, vi får se.
Vi får se helt enkelt där. Vidare här, ta någon mer fråga innan vi rundar av. Prata lite, ja, Viktor Granbrandt frågar, prata lite vad som händer i Danjuma-affären till West Ham. 35-40 miljoner euro låter som en riktigt bra prislapp. Det verkar väl inte helt säkert att han får honom för 35-40 miljoner euro. Det är väl lite tveksamt där om hur vidare de kommer överens, Villarreal och West Ham.
Ja, problemet verkar ju framförallt vara att Danjuma inte alls kommer överens med West Ham,
ja, det personliga,
enligt Romano i alla fall. Så de verkar inte alls vara ens nära varandra, kommer överens om det personliga kontraktet, och då är det väl inte så stor mening kanske att förhandla mer, utan jag tror nästan han skrev i helgen att affären är liksom off, som det, sen kan det hända mycket sen, men han verkar ju inte, och ja, han har väl det bra i Spanien, och Villarreal är ju liksom
Champions League semifinalist.
Ja, det är ju ett bra lag, så det finns väl ingen jätteanledning så sett att lämna, mer än att kanske få en bättre lön och så vidare i West.
Det är ju Conference League till Conference League till nästa säsong blir det ju, eftersom båda är...
Ja, just det, de gick också dit.
Ja, så att det blir ju en sån rak flytt i sånt fall.
Jag
så
tänkte att de var i Europa League. Men...
Känns ju, om Danjuma ska flytta nu så vill han kanske till en klubb som spelar i CL eller i Europa League liksom, åtminstone.
Ja.
Kan man ju tänka sig. Sen såklart, lön och så vidare spelar ju såklart roll också i det. Johan Elsberg vill att vi ska prata lite Dortmund. Tycker det pratas för lite om vilket dunderfönster Dortmund gör. Klockrena värvningar överallt. Tycker även att 120 miljoner euro minst är helt rätt att kräva för Bellingham, som det ryktas lite kring det senaste dygnet. En klubb i harmoni. Det får man väl säga att de är. Jag tycker de har utnyttjat Haaland-pengarna på ett ypperligt sätt. De är tidigt ute. Haller in, blir jättespännande att se tillbaka i Bundesliga. Adeyemi på det, ung, spännande spelare. Schlotterbeck, en av Bundesligas bästa backar förra säsongen, och så vidare. De har gjort ett väldigt fint fönster, så det är bara att hålla med. Och 120 miljoner euro för Bellingham tycker jag låter som en rimlig prislapp att sätta, med tanke på den hypen som kommer vara kring honom nästa sommar. Så är det med det. Med det sagt, så Frida, du ska få återgå till EM-bubblan. Hur är stämningen borta i Chester? Är det liksom, det närmar sig nu?
Ja, men det är ingen som märker det här, höll jag på att säga. Det är, nej, men de ska ju inte spela någon match i Chester,
nej.
Utan det är bara de som, och de bor ju ganska långt ut på vischan, så det är egentligen bara journalistpacket som bor i Chester, så att det är ingen som fattar någonting här liksom. När man nämner EM, då bara, EM, är det herrar eller damer? Det är, herrar var ju förra sommaren, så nu är det damer. Så det går lite trögt här med intresset, men jag tror säkert att när mästerskapet väl drar igång, och framförallt alltså där matcherna kommer att spelas i de städerna, kommer det säkert vara drag förhoppningsvis. Så att, ja, vi får ge det lite tid helt enkelt.
Ja, och få hoppas på svensk framgång också. Det känns ju som, nu gäller det ju den här sommaren att gå hela vägen till det där efterlängtade mästerskapsguldet. Du ska få det så kul under mästerskapet, Frida. Sam, ses snart igen här i podden också.
Det gör vi. Tack så mycket.
Och alla lyssnare, ses igen på torsdag. Då är vi tillbaka på YouTube och på TikTok. Då kör vi ju Sillypodden live, som ni ju vet att vi gör nu på torsdagar. Så då ses, både ses och hörs vi här igen. Med det sagt, ha en fortsatt trevlig måndag och på återhörande.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some
are... Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.